Vi tackar dig, Herre, för den här stunden som vi får samlas i ditt namn. Och tackar dig för att du genom din egen heliga ande vill tala till våra hjärtan och göra ditt ord levande för oss alla. Vi beder i Jesu namn. Amen. Är det någon av er som har hunnit läsa igenom domarboken till ikväll? Jaha. Vi tycker att det där är väldigt mycket att läsa, va? Men någon som vet hur lång tid det tar att läsa igenom domarboken? Oj, en hel bok. Nej, nej, det hinner vi inte på en vecka. Det måste ha en månad på oss, tänker man. Men vet ni att man läser igenom mycket, mycket enkelt i lång takt på 1,5 timme? Så har man inte god tid på sig, så behöver man inte ta så mycket varje dag. Ja, så hinner man igenom de olika bibelböckerna, och det är ganska intressant att läsa Bibeln i följd. För idag ska vi alltså stanna något inför domareboken. Egentligen så skildrar den en mycket mörk tid i Israels historia. Och då kan man kanske nästan bli lite deprimerad när man läser vissa avsnitt. Men helhetsbilden får vi av att Gud är med sitt folk och hjälper i alla situationer. Domarboken, ja, den behandlar domartiden som varade, vet ni hur länge? 299 år, alltså i runda tal 300 år, fram till dess Saul smordes som konung. Det var år 1030 före Kristus. Så det var den tidsperioden fram där som den här boken handlar om. Det nämns inte vem som var författare till domarboken. Men Samuel är betraktad som en mycket trolig författare till domareboken. Domarna, som vi kommer att uppehålla oss vid här och tala lite grann om, de kom från 8 olika stammar. Troligen regerade de inte så länge. Men de fick vara med om ganska mycket under den tiden. En del var mycket berömda och en del är helt anonyma, så vi knappast känner till deras namn. Det är 2 domare som inte finns med i den här boken. Och det är Eli som var präst, Samuel som var en profet. Sen så var de ju krigare, som exempel Gideon och Simson. Och de hade olika upplevelser. Det här skildrar alltså de första åren i löfteslandet. Det finns ett uttryck som kommer igen gång efter annan i den här bibelboken, och det kanske är det som gör den just till en så dyster tidsperiod i Israels historia. Var och en gjorde vad honom behagade. Var och en gjorde vad honom behagade. Och det här återkommer gång efter annan i den här boken. Man glömde bort att Gud hade utvalt folket för en speciell uppgift. Och den speciella uppgiften, det var att tala om för världen sanningen om denne ende och sanne Gud. Men när de glömde bort uppgiften, då blev det andligt nederlag. Och nu förstår du ju så väl vad jag tänker säga. Att när Guds församling och vi som kristna glömmer bort vår uppgift, då blir det andligt nederlag. Och det kan man studera om kristna församlingar. De har börjat så fint och så bra, så har man glömt bort uppgiften att tala om Gud, att tala om frälsningen, att presentera evangelium. Och då blir det en andlig nedgångsperiod. Och jag önskar att Citykyrkan aldrig ska glömma bort sin uppgift. Och att Gud ska visa oss i Citykyrkan vad vår speciella uppgift är. Här i stan och här i tiden. Och att vi kan leva i den uppgiften så att vi har en andlig segertid. En andlig uppgångsperiod. Det är ett genomgående drag i den här boken. Om jag nu nämnde, var och en gjorde vad honom behagade, som det står, och kommer igen gång efter annan, så finns det ett ständigt återkommande mönster. Uppror, straff, olycka, befrielse. Man glömde uppgiften. Det blev andligt nederlag. Uppror emot Gud. Straffet kom emot olydnad. Man drabbades av olycka. Så kom en domare med befrielse. Och det följer Israels folk tiden igenom. Och det här händer i varje kristens liv som inte lever överlåten åt Gud. Kommer ni ihåg mina betraktelser ifrån Jakobs brev? Du har nämnt gång efter annan att för att det ska fungera, att Jakobs brevet blir en bok med praktisk tillämpning av vår kristna tro, så måste det vara överlåtelse i vårt liv. Och det går igen i Gamla testamentet med Israels folk, att när man svek i överlåtelsen så blev det andligt nederlag. Det blev uppror, det blev straff, det blev olycka, men så kom Gud med upprättelsen igen. Och där har vi ljuspunkten. Och om det nu kan beröra en tidsperiod som sträcker sig till och med något över 300 år under första tiden i löfteslandet, för det var under den tidsperioden som det här låg inom, så var det bara 50 år som folket levde i lydnad mot Gud. Den övriga tiden var olydnad med svåra konflikter. Och därför blev domareboken en dyster period i Israels historia. Ni var med förra onsdagen, en hel del av er. Då läste vi Josua bok. Och Josua bok är helt annorlunda än den här boken. För den var ju positiv. Den var ju optimistisk. Det var ju en segerton. Och jag har skrivit upp några jämförelser. I Josua-boken mötte vi glädje. Här finner vi sorg. I Josua-boken hade man himmelska visioner. Men i domareboken finner man en stark betoning på det världsliga, det materiella. Gud hjälp oss. I Josua-boken var det seger. I domareboken är det ständiga nederlag. I Josua-boken var det framgång. I domareboken förfall. Josua-boken präglas av tro. Domareboken av otro. I Josua-boken där var det frihet. I domareboken är det slaveri. Och ändå står det: var och en gjorde vad honom behagade. Men människor tror att det är frihet att göra vad man vill. Men enligt det här så är det slaveri. Det är ingen frihet att göra som man vill. Nej, människan behöver riktlinjer. Man har haft en fri uppfostran. När man forskar i det så finner man att det har inte gett de unga den frihet som man trodde det skulle ge. Det har skapat svårigheter, konflikter, när man inte får ledning och klara linjer hur man ska handla. Och kommer man i en konfliktsituation där man närmare slaveri än man är närmare frihet. Ja, jag vet och hörde, jag minns då från 60-talet när det var så många länder som skulle uppleva frihet. I Afrika talar man om Uhuru. Det var något storslaget. Och då menar man att man skulle ha frihet att göra precis som man ville. Men man behövde inte köra på höger sida av vägen eller vänster om det var det som rådde, utan man fick vara precis som man ville. Det var frihet. Var och en fick göra som man ville. Vilket kaos det blev. Det blev ingen frihet, det blev konflikt, det blev slaveri. På samma sätt blir det ett slaveri för en kristen människa om hon strävar efter att göra som hon själv vill. Det är då hon kommer vilse. Nej, friheten, det är Jesus Kristus, att vara hans tillhörighet och låta hans vilja vara lag i ens liv. Jag läste något av en professor Moorehead. Han skriver så här om domareboken. Märk sjutalet. Sju avfall. Sju träldomstider. Under sju hedniska nationer. Men också sju befrielser. Sju avfall. Sju träldomstider under sju hedniska nationer. Men också sju befrielser. Och nu läser vi. I det tredje kapitlet. De fyra första verserna. Dessa var det folk som Herren lät bli kvar för att genom dem sätta Israel på prov. Alla de israeliter nämligen som inte hade varit med om alla krigen i Kanaan. Endast för att dessa Israels barns efterkommande skulle få vara med om sådana. För att han så skulle lära dem att föra krig. Dock endast dem som förut inte hade varit med om sådana. Filisternas fem hövdingar och alla kananéer och sidonier samt de hiveer som bodde i Libanons bergsbygd från berget Baal Hermon. Ända dit där vägen går till Hamat. Med dessa ville Herren sätta Israel på prov. För att få veta om de ville lyda det bud som han hade gett deras fäder genom Mose. Ni minns vi talade om förra onsdagen att det var fiende folk som bodde där i landet som man skulle få lov att fördriva. Och de fick lov att fördrivas för att folket skulle få leva i frid i landet. Det inte skulle finnas några femte kolondare. Att det inte skulle bli några inbördeskrig. Det här lät Herren ske. För att sätta dem på prov. Om de verkligen ville lyda honom. Följa hans befallningar. Och göra precis som han förut sa åt dem att göra. De började mycket bra. De rådfrågade Gud. Men så slutade det i svaghet. Och då fick de här fiendefolken kontrollen över dem. För Gud hade uppmanat dem att fördriva folken. Och Gud hade en avsikt med de här folken. Att de fanns kvar. Det var för att pröva deras tro. När jag nämnde det här förra onsdagen. Så talade vi om att de här folken då. Amoréerna, kananéerna, hiveerna, hetiterna, periseerna och jebuseerna och girgaseerna. Då fick jag ihop det till sju. Ja. Bra. Och De har namn som påminner om sånt som vi har att kämpa med i vårt liv. Kärlekslöshet, själviskhet, världslighet, materialism. Allt sånt där som lätt vill ta övertaget i vårt liv. Det är det vi måste kämpa mot och fördriva för att vi ska kunna leva i den fullhet som Jesus Kristus skänker oss. Och det var detta folk som Israels barn skulle fördriva. För att få leva i frihet i det här landet. Och då kommer det här med domarna. Och det står ganska bra här i början hur de hade det med segrar. Men från det tredje kapitlets femte vers till det sextonde kapitlets 31 vers. Så står det om domarna och de sju avfallen. Det är ju bara ikväll som vi ska tala om de här avfallen, den här dystra tiden. Vi kommer ju in i andra tider sen, de andra veckorna här. Oj, oj, vad det ska bli optimistiskt och positivt och skönt och härligt. Men det finns några verkliga pärlor att ta vara på i det här samhället. Samma mönster. Man hade inte fördrivit de här folken. Då tog man intryck av dem. Så förleddes man till avguderi. Med avguderiet följde omoral. När man hade hamnat i avguderi och omoral, så glömde man Gud. Och då kom man i den där situationen av avfall. Avguderi. Jag påminner ofta om vad det står i vår nya översättning om själviskhet som är avgudadyrkan. Det stod girighet i den äldre översättningen. Och det tyckte vi var så väldigt bra, för det kunde vi ju ge till de där rika. Det är bara de som är giriga. Vi som inte har så mycket pengar, vi kan ju inte vara giriga, menade vi. Men girighet har en djupare och vidare betydelse. Och det har man fått fram i den här översättningen 1981, när man säger själviskhet. Och det drabbar oss allesammans, att själviskhet är avgudadyrkan. Och där ser du, det är sånt som vi måste fördriva ur vårt liv som kristna, att vi inte är själviska. Det finns något vackert över kristenheten, man talar om att de offrar och gör mycket för missionen. Och det är väldigt fint. Och det ska tränga igenom riktigt, för det där är ett uttryck för osjälviskhet. Men denna osjälviskhet ska få ännu starkare uttryck i vårt vardagsliv. Att vi tänker på nästan. Och lever vi i själviskhet, då har vi kommit dit hem att vi lever i avgudadyrkan. Och då är det lätt att vi glömmer Gud. Josua var död. Och Josua hade inte någon efterträdare. Det fanns ingen huvudstad. Varje stam var oberoende. Och det var då stridigheterna började. Det behövs ledare. Det behövs ledare i Guds församling. Och jag avslutar mitt bibelstudium idag med att återkomma något till det. När det finns en liten epilog i den här boken, ett tillägg. I det tredje kapitlet från den sjunde versen till och med den elfte, där står det som rubriken Otniel. Det namnet använder vi inte i dagligt tal. Det var en av de där domarna som inte var så känd. Här läser vi, om du läser nu i det tredje kapitlet från den femte versen, så läser man där om att de var beredda att göra allt för freden. Men de accepterade de här människornas religion och deras seder. Och då kom de under förtryck. Men då kom den här Otniel, Kalebs brorson, och befriade folket. Och de fick 40 års fred. Från den tolfte versen så läser vi om det andra avfallet med Ehud. När han nu hade fått fred i 40 år. Då kom man i en farlig situation. Man blev likgiltig mot Herren. Och ni vet, det är farligt när det blir för lugnt och fridfullt. Då blir det en likgiltighet. Och med likgiltigheten så följde svaghet. Och just i svagheten så anföll ett av de där folken som fanns där, moabiterna. Och så hade man krig i 18 år. Till Ehud kom och gav fred åt landet, och man hade nu ro i 80 år. Kapitel 4 och 5 talar om det tredje avfallet. Det är berättelsen om Debora. En befrielse som var fylld med romantik och med sång. En underbar vacker skildring. Och Debora, hon rev ned altaren. Och landet blev blomstrande under några decennier igen. Men så kommer från det sjätte kapitlet till och med 32 versen i åttonde kapitlet om avfallet som Gideon kom och räddade folket ur. Det står om att jag predikar egentligen gärna om Gideon. Jag tror jag har gjort en gång uppe i Mahoney-salen. För de som var med då, det var i 1,5 år sedan, så det är länge sedan, skulle jag nästan kunna predika om nu då. Men det står att när Gideon, den här unge mannen, han levde i en tid då när Israels barn, i sjätte kapitlet, gjorde vad ont var i Herrens ögon, och då gav Herren dem i Midjans land i 7 år. Och då låg dessa folk runt omkring här hela tiden och anföll Israels barn och tog av skördarna och tog av boskapen och förstörde allt samman. Och då står Gideon där, den är enkle man, och pressar ut vete ur vinpressen för att rädda det undan Midjan. Och då händer det här märkliga, att Herrens ängel kommer till honom och säger: Herren är med dig, du tappre stridsman. Och då reagerar Gideon precis som vi allesammans gör: Herren är med mig. Vad är det då med alla dessa löften som jag har sett? Här är vi omgivet av fiende herrar, och jag får stå här och klappa ut vete ur vinpressen och försöka rädda det undan fiende herren, och så kommer du och säger att Herren är med oss. Vet du att Herren är med trots allt i omgivningen som kan tyda på raka motsatsen? Ni vet, vi låter lätt bedra oss när det är härligt, underbart, fint, Herren är med oss. Och när det går bra för en predikant, Herren är verkligen med honom. Men när det är svåra tider och dystert, var är Herren? Herren springer inte fram och tillbaka. Det är i så fall vi som flyttar oss. Jesus sa till lärjungarna: "Se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände." Och jag vill säga det till dig, att har du överlämnat dig åt Herren, då är han med dig när det är jobbigt, när det är besvärligt, när det som allt sammans går dig emot. Du står där i din tristess och billigt talat klappar ut vete ur vinpressen för att rädda dig undan fienden. Herren är med dig. Och han kallar det till och med en tappre stridsman. Då säger han att han ska gå och slå midjaniterna. Men då börjar Gideon igen och säger att han är ju den ringaste i sin släkt. Han kan ju ingenting. Ni vet, så där som vi kommer ofta och säger: jag duger ingenting till, jag klarar ingenting av. För det är nog närmare till hans för oss att vi har mindervärdeskomplex än att vi grips av högmod, eller hur? Nu har vi väl det så. Och känner oss ganska odugliga. Men vi ska vara frimodiga och våga vara den vi i Jesus Kristus är. Och Herren säger till Gideon: gå och stad i denna din kraft. Han hade kraft, fast han inte trodde det. Han kom med en mängd ursäkter och undanflykter, men han hade Herrens kraft. För det står där att han gick och stad och han vann seger. Och han vann seger när han var lydig mot Herren och gjorde precis vad Herren hade bjudit honom att göra. Låt mig avsluta lite grann senare med att återkomma till det. Och då vann Gideon seger. Och det står här, om du blir inte ledsen på mig, men jag önskar att du ska ta en och en halv timme vid något tillfälle och läsa Domareboken. Du kommer få fascinerande läsning, trots att det skildrar en dyster tid i Israels historia. Och du finner där att de gömde sig i grottor och bergfästen för att de skulle kunna klara sig. Israels barn till skydd mot Midjan gjorde sig de hålor som nu finns att se i bergen, likaså grottorna och bergfästena. Och på 1920-talet gjorde man utgrävningar och fann just de här grottorna och bergfästena, så vi vet att det är sant. Och här i det 8:e kapitlet läser vi då om den seger som Gideon vann över Midjan. Det var det 4:e avfallet. Det 5:e avfallet kommer sedan. Den 8:e kapitlets 33:e vers står det: men när Gideon var död, begynte Israels barn åter i trolös avfällighet löpa efter balerna. Balerna, det var alltså avgudar. Så tänk vad labilt läget var. Vad nyckfulla de var. Så snart Gideon, ledaren, var borta, Då började de på löpa efter balerna igen. Jag tycker det är så märkliga uttryck det där. Att de började trolös avfällighet löpa efter balerna. Det var ett intresse efter det som var i strid mot Gud själv. Nu hade de haft fred i 40 år. Men det var ingen av sönerna som kunde ta över. Och så började inre strider. Det sjätte avfallet var det folket helt hemfallet åt avguderi. Och då kom befrielsen genom Jefta. Nu ska jag nämna någonting som jag vill ni ska verkligen tänka på. Här möter vi människor som hade en religiös iver. Deras religion, den gjorde dem ivriga, hänförda. Och parallellen till det, vet ni vad vi finner det i vår tid? Det finner vi hos araberna. Muslimernas religion, islam, ger människor en sådan iver så de är beredda att göra vad som helst. Och det är det som är grunden till så mycket terrorhandlingar vi har i vår tid. Varför kan en man sätta sig i en lastbil som är full med dynamit, med bomber, granater, vad det är, och köra rakt på en byggnad, begå ett självmordshandling och förorsaka många, många människors död? Jo, det är i religiös iver. Därför att när man går in i ett sånt heligt krig så lär Koranen att man går direkt till paradiset. Och därför satsar man. Och det är därför som man får dessa människor att så snabbt gå till krig. Nu ska vi inte ha en religiös iver som driver oss till såna hemska gärningar. Det är fruktansvärt. Men vad vi behöver, det är en religiös iver. En andlig iver. En kristendom som engagerar oss. Och får oss att göra någonting. Att strida emot ondskan i tiden. Det är det vi möter hos Jefta, som vi läser om här i det 10:e kapitlet, till och med det 12:e kapitlets 15:e vers. Vi läser om Debora. Vi finner i andra sammanhang om David och Elia. Men berättelsen om Jefta, den är mycket intressant. Han regerade i 6 år efter sin seger. Och Gud giva att det finns Jefta-själar, att det finns Elia-själar, att det finns David-själar. Att det finns Debora själar med en religiös iver, en åstundan, en entusiast att göra någonting. Nej, det ska jag inte tala om. Men tänk, då skulle man väldigt gärna vilja tala om att det ibland är väldigt svårt att få folk att göra någonting. Det är jobbigt ibland. Men tänk om vi hade en andlig iver att tjäna Herren och vara med och ställa upp för att göra en insats. Orsaken till det här, det var att folket, de var beredda att kompromissa i alla sammanhang. Och de anpassade sig efter de andra folkens religion. Och det var därför som de så lätt kunde övervinnas och led nederlag. Det sjunde avfallet, det är kapitlen 13, 14, 15 och 16. Och då läser vi i den första versen i 13 kapitlet. Men Israels barn gjorde åter vad ont var i Herrens ögon. Och här har vi berättelsen om Simson. Och det är en tragisk berättelse, men också en berättelse som är fylld av segrar. Vad var det som orsakade nederlaget och hans fall? Jo, det var den oheliga alliansen. En man som Gud hade utvalt ingick en helig, ohelig allians, och det ledde till nederlag. Om du är här för första gången, de kanske någon är, så vill jag då bara tala om för dig att du har precis rätt i vad du säger, att vi tar det mycket ytligt och skummar över det hela. Vi har de här bibelstudierna för att inspirera till enskild bibelläsning, att läsa igenom Bibelns böcker. En mer ingående utläggning av bibelböckerna, det har vi i andra sammanhang. Just nu läser vi i våra förmiddagsgudstjänster från Jakobs brev. Där har vi läst första Johannesbrevet och Filipperbrevet, och vi kommer att ta andra brev när vi är färdiga med Jakobs brev. Men här på onsdagskvällarna så har vi en uppmaning att läsa igenom Bibelns böcker, och så har vi dessa snabba kommentarer i våra onsdagssamlingar. När du kommer till det 17:e kapitlet och sedan till bokens slut, det 21:a kapitlet, så kan man kalla det ett tillägg. Nu finns det delade meningar om vad de här kapitlen passar in kronologiskt. Det är lite delade meningar om det. Men när vi läser det så finner vi att det talar om anarki och förvirring. Och här har vi verkligen en överblick av den dystra perioden i Israels historia. I det 6:e versen i 17:e kapitlet läser vi så här. Och där känner ni igen uttrycket. På den tiden fanns ingen konung i Israel. Var och en gjorde vad honom behagade. Och då nämner jag tre ting. Kapitel 17 och 18 avslöjar en förvirring i det religiösa livet. Kapitel 19 visar en förvirring i nationens moraliska liv. Kapitel 21 talar om en förvirring i det politiska livet. Tänker du också på jämförelse med vår tid? Är det inte så? Det där fasta ledarskapet saknas. Och därför blir det en förvirring i det religiösa livet. Tänk vilken förvirring det är i vår tid. Med många religioner. Med ovisshet och kastningar och osäkerhet. En förvirring i det moraliska livet. Vad har vårt svenska folk för normer att rätta sig efter när det gäller moral? Här kom man med en speciell moral på 60-talet som egentligen inte var någon moral alls. Det visade sig att man satsade fel. Nu vill man försöka ändra lite grann på det här. Vad har människor att hålla sig till? En förvirring i det politiska livet. Det är väl kanske också det man har. Och vi behöver inte i något fall tala bara om vårt land, utan det är så över hela vår värld. Och det verkar som det bara skulle bli värre och värre. När det kommer den här situationen så blir det ett förakt för det som ska vara auktoritet. Förakt för ledarskapet där det uppträder. Politikerförakt talar vi om. Man ser ner på ledare av alla slag, och helt naturligt, ofta i skolan så undergräver man ju tron på auktoritet. Och inte ändrar man det för att man sen slutar skolan, utan det följer människor hela livet. Då har vi lärdomar ifrån den här boken om människohjärtats ondska. Låt mig citera här någonting i kapitel 2 i Domarboken. Det 11:e versen till och med den 13:e. Och så läser den 17:e och så är den 19:e i andra kapitlet. Då gjorde Israels barn vad ont var i Herrens ögon och tjänade balerna. De övergav Herren sina fäders Gud som hade fört dem ut ur Egyptens land och följde efter andra gudar, de folks gudar som bodde omkring dem, och detta tillbad de. Därmed förargade de Herren. För när de övergav Herren och tjänade Baal och Astarterna upptändes Herrens vrede mot Israel. Den 17:e versen. Men de hörde inte heller på sina domare, utan löpte i trolös avfällighet efter andra gudar och tillbad dem. De vek snabbt av från den väg som deras fäder i lydnad för Herrens bud hade vandrat och gjorde inte som det. Och i den 19:e versen: men när domaren dog vände de tillbaka och tog sig till vad fördärvligt var, ännu mer än deras fäder, så att de följde efter andra gudar och tjänade och tillbad dem. De avstod inte från sina gärningar och sin styvsinthet. Det har vi en bild av människohjärtats ondska. Och så är vi människor i otacksamhet mot Gud. Liksom Israel visade otacksamhet mot Gud som hade fört dem ut ur Egyptens land och vek av från den väg som han förde dem in på, så är vi otacksamma mot Gud när vi inte överlämnar oss åt honom, när vi inte tjänar honom och när vi inte låter honom leda vårt liv. Det andra vi lär oss av den här bibelboken, det är att Gud använder sig av det som är svagt. Och då vill jag bara citera en vers som vi alla känner till, i första, åtminstone de flesta av oss känner till, det skulle jag utgå från. Första Korintherbrevets första kapitel, där jag läser några versar. Bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening, inte många var mäktiga, inte många förnäma, men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta det visa stå där med skam, och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Där har vi ett exempel på hur Gud använder det som är svagt. Många av domarna var exempel just på det här. Gideon trädde fram och menade att han var ingenting. En enkel man, en ung grabb som Gud använde. Och han fick vinna seger med 300 man. Det var ju ingenting att komma mot en stor fiende här med. Han hade mobiliserat 32 000 man. Men Gud sa att han skulle nöja sig med 300. Och med dem vann han seger. Samgar, som vi läser om, han slog filisterna 600 man med en oxpik. Det är ganska originellt. Och det står att också han frälste Israel. Simson dödade 1000 man med en åsnekäke. Och här hade vi då Gideons 300 man. Gud använder det som i världen är ringa, inte det stora och det mäktiga. Vi ska inte stirra oss blinda på det där att vi måste vara många, utan Gud kan använda en liten skara. Det är ju en stor församling. Men Gud använder oss även när vi är många. Och även om vi skulle vara få, om du är ensam på din plats, i ditt område, i din familj, så kan Gud använda dig precis sådan du är när du ställer dig till hans förfogande. Det tredje vi lär, det är att en helig ande kom över domarna. De levde i en tid av avfall, men den helige ande kom över dem. Läs om Otniel, Gideon, Jefta, Simson. Den helige ande kom över dem. Så kommer den helige ande över dig och mig för att stå oss vid. Nu har jag kommit till avslutning och läser. Jämför Israels historia med församlingens. I tider av förfall har räddare kommit. Och här har jag antecknat som exempel: Martin Luther, John Knox, John Wesley. På samma sätt är livet för oss som enskilda kristna. Gud öppnar dörrar och ger oss stora möjligheter. Men så glömmer vi honom och intresserar oss mest för det världsliga. Och då förorsakar vi oss själva nederlag. Att vi har avfallit, vi har lidit nederlag, det världsliga har fått greppet om oss. Då får vi ropa till Gud. Det gjorde Israels barn. Och han upprättar och ger på nytt seger. Och Herre, vi tackar dig för att du ger seger. Trots nederlag och trots avfall så upprättar du för att föra oss fram i seger. Jag ber dig för den som är här i vår samling ikväll och känner sig nedtyngd och känner sig bekymrad, som upplever sig ha lidit nederlag. Tack Gud att du upprättar och du ger seger och du skänker nytt mod. I Jesu namn. Amen.